Radioplay.
Hallå till Oliver, vår kära klippare.
Hej.
Och hallå till
alla mord lyssnare.
Och resten av världen, just det, det är inte.
Det är bara de,
det är bara
som
de egentligen som lyssnar. Ja. Så var det väl det. Just det, här är ett nytt avsnitt.
Mm.
För det, om det är någon där ute som lyssnar back to back, så har det nu blivit ett nytt avsnitt av Mord mot mord. Jag heter Karin André, du heter Anna Sandell.
Det gör jag.
Och nu är vi här.
Once again.
Vilken jävla inledning.
Det är ju måndag.
Jag känner typ att jag strålar av karisma genom micken.
Gud vad härligt. Jag känner att du gör det bara här cross the table.
Tack snälla. Jag är ju lite av en spillra av mitt forna jag.
Det är du verkligen inte.
Nej, jag har bara jobbat jättemycket.
Mm. Du har gjort en väldigt cool grej.
Jag har öppnat ett... Vi har öppnat ett museum.
Som nu har stängt.
För Vattenfall. Ah. Exakt, som vi hade öppet under helgen.
Så man kan inte besöka det, var därför jag
menade. Nej, inte, men det kanske öppnar på fler ställen. Ah. Vi hoppas på det, som heter Museum of Fossil Fuels.
Mm.
Som utspelar sig i en framtid där vi inte längre driver bilar och andra transporter med fossila bränslen.
Väldigt spännande.
Mm, det blev faktiskt väldigt bra. Det lät skittråkigt nu när jag sa det.
Det var det inte, det var jättebra.
Det var faktiskt, det är väldigt jag känner mig väldigt stolt. Mm. Och ganska trött.
Förstår det.
Men det som känns härligt med det här är att vi nu spelar in på en måndag. Avsnittet vi släpper på onsdag. Vilket gör att jag känner mig väldigt nära.
Nära, jag
de
med.
Som lyssnar. Mm.
Det var länge sedan det var så tajt.
Exakt. Kanske aldrig.
Kanske aldrig.
Kanske någon gång.
Kanske någon gång.
Vi vet väl inte.
Vem
det.
Vem minns?
kommer du ihåg innan idag när du skrev en sak till mig? Och så skrev jag, kan vi snälla prata om det här i podden?
Ja.
Nu, också nu att det kommer bli märkligt nu när jag säger vad det var. Det var dina fötter. Du är ju inne i lite av en fotresa.
Det här är ju inget, jag vill inte låtsas som att jag upptäckte det här. För det här är ingen ny produkt. Men det här är första gången jag testar det. En sån här strumpa med kemikalier i som gör att man ömsar all hud på fötterna.
Alltså som en orm fast bara foten.
Och alltså, det skulle ta 5-7 dagar. Och när det gått 3 dagar så var jag så bara, fan, det funkar inte för mig.
Alltså typiskt dig. Uh-huh. Mina fötter är så, det måste vara något fel på mina fötter. Och börja googla så.
Fel på fötterna. nu har det gått 5 dagar.
Och nu har det börjat.
Det flagnar så mycket på mina fötter.
Alltså, är det konstigt?
Helt jävla.
Om jag säger att jag vill se.
Nej, för att du liksom jag älskar sån här skit.
Ja, foten kommer fram. Åh, jävlar! Alltså dina fötter ser ut som att de är byggda av Ed Gein.
Alltså det är...
Åh, jävlar, vad
det här är ändå den mindre flagnade foten. För att jag kan inte ta av strumpan typ på den andra.
Men alltså, och du, nu ska du bara låta det vara. Kommer det liksom bli ännu mer, tror du?
Man får inte, ja, alltså...
Hela jävla foten kommer till det. Alltså, nej. Men,
gud. Liksom...
men det är ju något otroligt tillfredsställande med det,
alltså,
eller hur?
Alltså, jag älskar ju klämma finnar. Jag älskar alltså pilla på allt.
Ja.
På kroppen. Ja. Alltså, jag tycker att det är liksom... Okej, det är... Jag menar liksom allt...
Allt annat.
Allt annat. Mm. Så det är så frustrerande att man inte får dra.
Ja. Okej, så nu måste du vänta.
Jag skrubbade lite så här lätt i duschen idag, bara med handen så här under foten.
Och då bara?
Då lossnade det. Och så var jag tränade på gymmet på jobbet idag.
Nej,
jag bara hoppas att ingen tittar på mina fötter.
Alltså, Hans och Greta spår tillbaka till ditt skåp.
Kan vara så att jag gjorde det. Det är så fascinerande.
Men är liksom meningen att, alltså, för i mitt huvud, min dröm är ju att allting kommer av som en socka.
Det gör det tyvärr inte.
Nej, jag förstår att det hade ju varit orimligt om du gjorde det.
Mm.
Men tänk om du hade gjort det.
Jag vet.
Men är du sån att du kanske typ så kollar på Dr. Pimple Popper?
Alltså, i teorin,
ja.
Men det är för jävla äckligt alltså.
Ja, jag ska berätta för dig. Det enda jag kollar på där, är alltså, vad heter det, blackheads.
Ja, pormaskar.
Ja. Mm. För att de andra, allting annat är sådana stora grovt. Jävla svulster, ja, och det är för äckligt. Ja. Men där, och det kan man heller inte relatera till.
Nej.
Pormaskar. Ja, mitt på kinden.
Det syns inte.
Tack snälla.
Men jag är ju fascinerad av sånt. Men det är fan över gränsen. För det är precis när det blir för mycket.
Nej, men, och jag har jättesvårt för när man går in och skär i saker. Ja. Jag vill inte, alltså, det är mitt vidrigaste att se liksom någonting punktera skinn.
Ja.
Panik. Alltså, panik, du vet, när man liksom, kanske som en film visar hur någon får en spruta.
Jag vet. Oh. Gud vad jag relaterar det. Men, det som är helgen så var jag på Möhippa.
Yeah.
Och så var vi på bruden och tärnorna både på hotell där vi liksom bara hade drink typ på förra kvällen. Och då var det en skena från väggen. Jag tänkte så här, på hotell så kan de ju ha så här som en metallskena på ett hörn typ.
Okay, okay.
Så här, så att man inte ska
skada sig.
Skada. Nej, eller typ för att man inte ska skada väggen, tänker jag.
Okay.
Om man så drar in med väskan.
Men då fattar jag.
Som en sån här liksom vinklad metall.
Just det, som täcker typ en kant.
Den bara från ingenstans. Pum, rakt ner på en tjejs fot när hon höll på att sätta på sig sina sandaletter. Och alltså, jag tror inte att det var hela världen. Men jag kunde inte ens hjälpa. Det låter på som att jag bara, okej, jag är ledsen, men jag måste typ utrymma rummet. För att då alla började så här, åh hjälp, åh, det blir blöder.
Och då typ, men var det bara, mycket blod?
Nej, jag vet inte, jag tror inte det. Jag
du var inte,
jag var inte
värdelös i en krissituation.
Tyvärr.
Du bara, I'm out of here.
Tyvärr. Alltså, jag får panik.
Av blod just.
Men av sånt som inte hör till kroppen. Om du fattar.
Ja, men jag tror att jag fattar.
När folk skadar sig eller när det händer saker.
Fast det äckligaste är ju ändå benbrott.
Alltså. I skolan.
Ja.
Så hade vi såna här sumobrottningsdräkter.
Oj.
Stopp.
Vänta, hade ni såna upplåsbara sumobrottningsdräkter i skolan?
I skolan. Alltså,
gick du i skolan på en sån typ på lekland?
Jag vet faktiskt inte varför. Vad jag hade det. Och då var det två killar som så brottades mot varandra, som var bästisar. Och den ena var så väldigt lång och så stor, och den andra var lite mindre.
Mm.
Och så brottas de och det är så kul och alla bara, typ så här. Och sen helt plötsligt blir den ena personen, den mindre, bara, aj, det är något fel med mitt ben. Då så när de får av sumodräkten, då står benpipan rakt ut.
Också så förnedrande skada.
Men också bara, det är något fel med mitt ben. En helt så här sansad ton. Man bara, du är fan av på ditt ben, på mitt ben.
Åh, fan vad sjukt.
Det var så sjukt.
Men det, fast man blir ju i chock. Alltså det är som när jag brände upp hela min arm. Så fick jag andra gradens brännskador på hela vänstra armen, typ från armbågen och neråt. För jag hade kaffe på mig. Och då stod jag, jag jobbade på restaurang och så hade jag liksom, jag hade en sån jättestor kaffekokare och så tippade jag den över mig. Och då ställde jag mig under kranen och spolade av, för det gör man ju.
Mm.
Och
huden trillade.
Nej, vänta, nu kommer det kommer vara ännu äckligare nästan.
Jag har hört det förut.
För att det åkte under.
Just det.
Alltså du vet, tänk dig, kommer du ihåg filmen Mumien? När skalbaggarna åker in under huden. Ja. Lite så.
Det är verkligt.
Och typ, att någon av min kollega kommer och bara, hur går det? Vad är det som händer? Och bara, what the fuck? Jag bara, det har hänt en liten grej. Alltså verkligen.
Tyvärr, jag hade lämnat det där vid kranen. Jag hade ringt ambulans från en annan byggnad.
Där du sprungit i andra sidan stan.
Det är så läskigt.
Jag vet. Jo, men det är verkligen. Men också att jag... Ja, min rygg har ju fuckats upp totalt.
Mm.
Eller om det är något skit i det. Och då var jag hos en naprapat första gången. Och jag tycker att det är otroligt när de knäcker till den.
Ja,
alltså, men det är ju kanon.
Jag tycker det är kanon också. Alltså, det är lite läskigt när de håller huvudet i händerna och knäcker nacken.
Ja.
Om det är lite läskigt.
Men nu tog den liksom ryggraden och... Det var ju otroligt.
Det är otroligt. Men jag trodde kiropraktorer var... knäckte ännu mer.
Ja, då är det dit jag borde gå.
Mm.
Ja, men jag hade också så ont första gången jag var där att han sa att jag kan inte göra någonting med dig.
Nej, det är sjukt.
För hela din rygg krampar. Det var för att jag inte kunde ligga på mage. Det var ju väldigt förnedrande när jag låg hos en naprapat och grät ut genom hålet på massagebänken. Han bara, du får nog bara gå härifrån.
Mm.
Ja.
Men nu är det lite bättre.
Mm. Vad mer?
Vad jag har mer?
Har du något
på
mer?
På mitt bord.
Vad gjorde du på Möhippan resten?
Vi var på en restaurang här i Stockholm som heter Punk Royal.
Ja.
Och så var vi
där har du varit innan och berättat en traumatisk historia för mig.
den här gången.
Den här är ju väldigt, det är en väldigt,
det är så grabbig restaurang.
Det är en riktigt jävla grabbig restaurang där man typ så kan snurra på ett hjul
och få typ så här, antingen får man shots eller så får man typ smisk eller så får man så här byta kläder i någon.
Det är alltså, jag hade tänkt att gå dit tills du berättade för mig om sist, när du var där sist, och då bestämde jag mig för att aldrig göra det för att jag fick panik.
Nej,
av tanken.
Men det var typ alltså,
var det bättre än
det här, det var typ lite kul nu för att det var liksom, vi var så ett stort tjejgäng och det var så här krökig stämning. Men den här gången så skulle bruden dricka hot shots, inte hot shots, body shots.
Nämen.
Och då fick hon först dricka två från servitörerna. Och sen helt plötsligt kommer en servitris fram till mig och bara, Anna, kom.
Kände hon, visste hon vem du var?
Hon sa mitt namn. Och pekade mig och jag bara, va? Typ så här. Hon bara, Sofia ska dricka body shots på dig. Så då får jag hoppa upp på ett så högt barbord.
Nej.
Alltså min stress var först bara, hur fan ska jag ens komma upp?
Och hur ska jag komma ner sen?
Verkligen, då bara är det bara rullar.
Rulla.
Sen fick jag så, Sofia då är ju en väldigt nära kompis till mig. Så att vi var
ännu närmare nu kan man säga.
Exakt. Mm. Fick hon då dricka body shots från min kropp.
Men vänta, body shots är så att man bara har sprit på sig?
Alltså, jag
eller
hade
är det liksom, det var ingen sån gel?
Nej, jag hade en citron i munnen.
Nej, men så hon var tvungen att, ni hånglade liksom? Så,
ja, det blev inte det så mycket hångel. Men,
du sträckte
jag försökte. Så salt här under brösten. Och sen tequila i naveln.
Förlåt, men...
Alltså, i sån nykter till sån. Fy fan vad vidrigt. Och stackars Sofia.
Men alltså, fick... det var ju väl minst äckligt
jo,
att hon
mig,
skulle göra det på dig.
Absolut. Jag menar liksom hela situationen med alla servitörerna. Men det, alltså, då tyckte jag typ att det var lite kul. För då hade vi liksom druckit sen klockan 16:30 typ. Och klockan var 22:30.
Nu vill jag bara säga... Så du vet, och som, alltså att alla podd, som alla poddlyssnare som är ett vittne.
Mm.
Alltså om ni gör det på min mejpa, då kommer ni inte vara välkomna på bröllopet längre.
Men jag skulle aldrig göra det.
Okej, bra.
För att
det du vet om att jag hade fått panik.
Nej, men jag hade fått panik.
Ja.
Alltså jag hade blivit så arg. Alltså,
ah, ja, ja.
Och så blir man så här en oskön och så bara, jag vägrar.
Ja, nej men det kan man ju inte.
Nej,
det är det jag hatar.
Det är det vidrigaste som finns.
Ja, och det är likadant. Det är egentligen samma sak som jag känner när typ det är lekar och sånt som jag ju hatar.
Mm.
För att säger man nej då, för att man verkligen, verkligen inte vill, för att man får panik. Och då är man liksom ett sånt jävla as.
Mm.
En tråkig jävel. Ja. Exakt. Kom igen nu, var inte så tråkig.
Vet.
Du vet att det blir som en sån ungdomsfilm.
Mm.
När det är en ordentlig tjej som inte vill dricka. Och de andra bara, come on Tracy.
Jag vet.
Drink.
Men
vad vill du göra på din hypa?
Jag vill bara ha det här. Alltså jag vet typ alltså för det, i övrigt sen så var vi var på karaoke och sjöng karaoke så här. Och sen så hade vi det bara härligt.
Ja,
vi var typ ute och sen var vi ute åt lunch på lördagen, vi var på spa alltså så här. Det vill jag också ha. Jag vill bara ha det mysigt. Jag vill inte ha några så här
men och jag fattar skit. Jag fattar typ inte varför man skulle vilja ha det då när man aldrig vill ha det annars.
Nej,
i hela livet.
För det hör till. Alltså det är ju verkligen så här man ska det. Men
det är så mycket skit runt bröllop som man ska göra.
Jag vet. Men sen finns det ju folk som typ tycker det är lite kul. Alltså min syrra gjorde vi lite så skit med. Och hon tyckte ju det var jätteroligt.
Om man tycker det är kul, men det vet man ju om. Exakt. Om ens kompis är en sån person som kommer tycka det är kul.
Gud ja.
Och de flesta, till exempel jag, till exempel du,
tycker inte det.
Tycker inte det. Så vi säger tack, men nej tack. Så hörs vi efter reklamen.
Ja. Yeah. Refunder, våra kära vänner på Refunder, är med oss den här veckan också.
Exakt.
Och som ni vet nu är Refunder en superbra tjänst som gör att man får återbäring på alla internetköp som man gör om man gör dem via Refunders sidor där de finns.
Exakt, så att man får alltså, du handlar saker på nätet och sen så får du tillbaka pengar.
Och så finns det då en funktion som heter Refunder-knappen som vi älskar. För att bara göra en helt vanlig googlingsökning vad du vill köpa. Pepparkvarn kanske du vill ha.
Det kanske du vill ha.
Sök på det. Då berättar Refunder-knappen för dig vilka sidor du får återbäring på.
Ja.
Och om du är mordmotmord-lyssnare,
vilket du är,
så går du in på refunder.se/mordmotmord och så blir du medlem där. Och när du gör ditt första köp inom 2 veckor för över 200 kronor så kommer du få 50 spänn tillbaka rakt in på ditt Refunder-konto.
Ovanpå pengarna tillbaka du får för dina 200 kronor.
Exakt. Vilken deal.
Vilken jävla deal.
Refunder.se/mord.
Hej.
Hej. Here comes the bride.
Nothing.
Här kommer
en historia.
En historia. Tonya Petro
yeah.
var relativt nyinflyttad till en stad som heter Lake Elsinore, som är en liten så här seaside town precis norr om San Diego, typ en timma från San Francisco, eller om det var Los Angeles, någonstans i Kalifornien.
Det låter härligt.
Norr om San Diego. Det ser jättefint ut. Det ligger så här precis vid en sjö typ. Och det var så här en lugn, härlig stad med bra skolor, så fina hus och så här väldigt mycket familjer och barn. Så det kändes som en perfekt setting för henne och hennes två barn.
Mm.
En pojke och en flicka. Efter att hon har haft ett jobbigt break med sitt ex. Alltså pappan till barnen.
Mm.
Och han var liksom ingen bra pappa. Han hade inte varit schysst mot henne. Han hade både varit så här verbally och physically abusive mot henne. Så att hon flyttade dit. Och det blev som ett safe haven för henne. Han försökte fortfarande ville ha tillbaka henne. Men hon liksom hade verkligen lyckats breaka. Fast barnen var hos dem ibland. Så där. Eller hos honom ibland. Men hon åkte dit för att typ starta ett nytt liv så där, med sina två barn. Och innan hon flyttade till Lake Elsinore så hade hon börjat utbilda sig till alltså operationssköterska. Men den här skolan stängde ner. Och när den här stängde ner så fanns det ingen skola där hon kunde tillgodoräkna sig sina poäng. Och hon fick typ inte riktigt ihop ekonomin. För det är ju liksom kostar ju pengar att plugga i USA. Så att när hon flyttade till Lake Elsinore så började hon jobba i typ en liten matbutik. Och utöver det här jobbet i butiken så var liksom allt hennes fokus på bara barnen. Och i butiken så blev hon jättenära vän med sin kollega Becky. Och de bodde också grannar och de typ såg efter varandra så att de vet så här, had each other's back typ.
Alltså i mitt huvud så är det här nu, det är i och för sig längre norrut kanske. Men att det är i Big Little Lies-miljö är det i mitt huvud nu.
Men jag kan tänka... Jag tror inte
vi vet inte, men det är ju också Kalifornien.
Ja.
Ja. Det var min enda referenspunkt.
Mm.
Och jag tänker att hon är den mörkhåriga.
Exakt, hon är lite äldre. Hon är, hon är 33.
Okay.
Förlåt. Så hon är väldigt ung fortfarande, men hon är ju äldre än hon är Big Little Lies. Tänker jag.
Ja, jag tänker också det. Vi hittade precis på det, ja. Ja.
Så en dag i maj 2010 så träffar hon en man. En man som heter Ron Gibson. Och han uppvaktar henne och först är hon så här väldigt tveksam. Och hon är inte alls intresserad av att börja dejta igen. Och hon vill inte hamna liksom i någon skit. Hon bara har det här med sitt ex bakom sig. Mm. Och hennes plan var ju bara att fokusera allt på barnen. Och inte så här blanda in en ny kille i deras liv heller. Så hon är först väldigt så här, nej, tack. Men det är ganska snabbt. Ron arbetar som en byggarbetare. Han är snäll och han är rolig och han är frånskild precis som hon är. Och han har tre döttrar i ganska nära ålder till hennes barn.
Så det är mycket som typ makes sense.
Liksom. Exakt, och han verkar vara så här superschysst. Så några dagar bara efter deras liksom första möte så bestämmer de att de ska äta middag ihop. Och de får bra kontakt med varandra och de har jättetrevligt så de bestämmer sig för att fortsätta att ses. Och det dröjer inte länge innan de två presenterar varandra och varandras barn för varandra. Så de liksom börjar integrera. Och det känns jättebra och naturligt för barnen är som sagt nära ålder till varandra och typ... Ja, det blir bara
det är
liksom,
lätt.
Det är lätt.
För en gångs skull på jättelång tid så är saker och ting lätt.
Exakt. Och Tonya verkar känna liksom att i den här Ron så har hon träffat någon som hon faktiskt typ kan så här starta ett gemensamt liv med tillsammans med deras familjer. Men ganska snabbt in i deras relation så upptäcker Becky då, alltså
just kompisen
och hennes kollega, att Ron kanske inte är så snäll och underbar som han verkar. Och hon beskriver det som, och jag kan så förstå det här så himla tydligt, att först ser hon någon så här liten grej som han gör som är så här fittigt. Och sen...
alltså typ att man bara ser masken så...
Det är någonting precis litet som händer. Och sen så bara, okej, han är... ett as. För att efter hon har sett den här lilla så ser hon liksom all skit som han gör.
Yeah.
Och till en början så, du vet, han så här säger saker till Tonya framför hennes, framför Becky och så här hennes andra vänner, och typ att, du vet, så här, han skäller ut henne när hon typ kommer med såna fel drink, och till en början så ursäktar Tonya bara allting och typ stryker över det som att så här, nej men det är ingenting, han har bara haft en lång dag på jobbet och du vet, bla 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 så här. Som man ju typ gör också när,
som
när
man, verkligen som man gör.
Alltså kanske Oscar aldrig gjort varit så här, men man,
nej, men man, och men också typ jag tror att alla typ känner igen det, att typ att man är bästa kompis med någon som är tillsammans med någon och så bara plötsligt är det som att typ en mask kommer av och man bara, men gud,
det verkligen bara, är det där den personen? Men man känner ju också igen sig i hennes beteende, att det kan ju handla om ens kille eller ens föräldrar eller ens vänner. När någon gör någonting som är lite störigt så är man ju, skäms man ju för det. Så är man bara, nej, men det är...
Ja, verkligen.
Men ju längre tid det går så liksom desto svinigare blir han, och han, hon blir mer och mer trött på honom, för han typ dricker ganska mycket och han så bråkar om små saker. Och så en dag så slår han hennes son, och då rinner liksom bägaren över. Då är det typ att hon bara, fuck you, hon blir så här riktig lejonmamma och bara, du ska ut härifrån, jag vill aldrig mer se dig, du får aldrig komma med nära mina barn och sådär.
Det är så ont i henne att det typ är så här, hon har liksom lämnat ett as till man,
så tagit
sig därifrån och bara, nu kommer det här bli skoj och härligt.
Så hemskt.
Åh, fy fan vad panik. Yeah.
Men Ron försöker ju så här fortsätta uppvakta henne, och hon, han typ så här skickar blommor och sånt, men hon är helt färdig med honom. Så en dag så är Tonya hemma och barnen är hos sin pappa. Det här är 4 januari 2011, så det är typ ett halvår efter att de har träffats första gången. Och då dyker Ron bara upp typ så helt oanmäld i huset, och så säger han så här, men jag vet att du sa att du skulle skicka eller vet, han är typ där för att hämta sina grejer.
Absolut.
Och när han väl är där så frågar han, för att när de var ihop liksom, så blev hon medbjuden på en fest. Så säger han så här, den här festen är ju idag, kan du inte bara följa med mig på den? Och för på festen så skulle hans barn vara, och han är typ så att de saknar dig, och typ straffa inte dem för att du hatar mig, utan kan du inte bara komma och typ säga hej då till dem sådär.
Man bara, eller typ slå inte hennes barn så hade dina
ja. Absolut, du har helt rätt.
Tack.
Men Tonya går i alla fall med på det här, för hon gillade liksom verkligen hans barn, så hon går och duschar och gör sig i ordning, och under tiden som Tonya är i duschen så ringer hennes telefon. Och Ron svarar, och det är Tonyas mamma som ringer.
Okay.
Och han typ är lite så här, aha, jag är här, typ jag ska hämta mina grejer, vi ska på fest och så här, bla bla.
Gud, vilket övertramp att svara hennes telefon
så,
bara.
Alltså jag har blivit så arg.
Ja, men när man bara, nu har vi slutat se, överhuvudtaget märkligt, men också bara,
men också,
nu har vi,
du är inte ens min pojkvän.
Nej, exakt.
Men mamman i alla fall kan säga, okej, du kan väl hälsa Tonya att jag har ringt och berätta för henne att jag har fått över 6000 dollar på hennes konto som ett stöd typ, för att hon skulle så här, kunna köpa julklappar och... Nej, det har precis varit jul.
Kanske vi börjar plugga?
Nej, det var nog för att det hade varit jul, så att hon ville hjälpa henne efter... Hon sätter i alla fall in 6000 kronor.
Dollar.
Dollar. Och den här festen som de skulle till, den låg en bit bort. Typ, jag tror att det var typ 2 timmar med bil, så att de ska åka dit. Så de sätter sig i bilen och börjar åka när Tonya är ute ur duschen.
Okej. Okay. Jag känner mig orolig nu.
Med all rätt. För 3 dagar efter att Tonya åkte iväg på festen så undrar Tonyas syster Tracy, hennes barn och hennes exman då som hade barnen, varför hon inte har tagit av sig och varför hon inte har kommit hem. Och systern, liksom, när hon får reda, för hon får reda först efter 3 dagar på att hon inte har kommit hem, att hon inte har dragit sig. Och jag tror att typ mannen har varit så här, ja, men hon gör väl någonting, typ jag har barnen hos mig, typ inte reagerat så mycket på det. Men när syrran får reda på att de inte har hört av Tonya på 3 dagar och att Tonya inte svarar i telefon och så här, så blir hon såklart jätteorolig. Så hon åker till polisen för att så här, ni måste leta efter henne typ. Och de säger så här, men du kan inte göra en anmälan om att hon är borta. Vi kan inte säga att hon inte åkte iväg självmant och du vet, sådär, bla 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 bla. Och då hon sa, hon bara, men ni måste göra någonting, och typ såhär, jag vill att ni ska veta att Tonya och hennes kille Ron har haft liksom, han har inte varit schysst mot henne typ.
Men också bara såhär, det är en kvinna som typ känns väldigt dedikerad till sina barn. Mm. Alltså känns som ju precis. Extremt
man online. Lämnar inte
nej,
och sådär.
Exakt, utan att höra av sig eller någonting. Nej. Liksom.
Men de är typ lite du får vänta. Och då går det 2 dagar till. Och då lämnas fallet över till en sergeant Pat Chavez. Och han upptäcker då att Ron Gibson, alltså Tonyas kille, inte alls heter Ron Gibson, utan att han heter Ron Pauletto. Och den här Ron Pauletto är en dömd sexförbrytare. Så han har haft, eller han har liksom gjort ett, eller han har gjort ett sexuellt övergrepp på, eller som domen hette, en oanständig sexakt på en 14-årig flicka. Eller med en 14-årig flicka. Så då är polisen såhär, okej, det här är tydligen hennes kille. Han har ljugit för Tony om vad han heter. Hon har nog ingen aning om det här. Och då är det så här, okej, hon kan faktiskt vara i typ ordentlig fara. Så de går ut med en efterlysning på Ron. Och det här är då 6 dagar efter Tony har setts sista gången.
Det är så långt.
Och när systern har hört det här så åker hon liksom hem till Tonyas hus. Hon kanske har varit där innan också. Men i den här dagen då så hittar hon en lapp med typ en adress och ett namn. Och jag tror att adressen var i något som heter Aga Valley. Och hon, Tracy då, systern pratar med Becky, kompisen, som också är orolig tillsammans. Precis som vi åker till den här adressen och typ
kollar
liksom. Ja. Det är det enda vi har att gå på. Så framme i det här, på den här adressen, så träffar de inte Ron eller Tonya, men de träffar en bekant till Ron som är så här, men jag har inte sett honom på några dagar, men för några dagar sedan så gav jag Ron skjuts till ett hus som är typ en timme bort, där de, så här, tomt hus som de brukar åka och festa i ibland typ.
Också det.
Så
weird.
Så den här mannen är så här, jag kan köra er dit om ni vill liksom se det. Så att han kör Becky och Tracy till det här tomma huset. Så att när de är där så det är tomt fortfarande huset. Varken Tonya eller Ron är där. Men det finns tecken på att det typ har varit någon typ av struggle där. Mm. För huset är helt tomt. Det är så här några enstaka möbler och så är det så här 2 bäddmadrasser på golvet typ. Och på bäddmadrasserna så är det blod. Så de får ju bara så här sjukt mycket ångest och bara, vad fan har hänt? Och samtidigt som de är i huset eller liksom under den här dagen så får polisen ett samtal. Så är det någon som har sett Ron utanför hans före detta svärmors hus. Och han grips då. Och han grips på grunderna, inte för att Tonya är borta först, utan han grips från grunderna av att han har brutit mot reglerna.
Kring sex.
Exakt. Så han är då en unregistered sex offender. Och det kan de då gripa honom för. Så de tar in honom i häktet liksom och börjar förhöra honom. Och han är bara så här, men jag vet ingenting. Vi åkte till den här festen och hon ville följa med på den. Och sen började vi bråka i bilen. Och jag släppte henne på en bensinmack och sen har jag aldrig sett henne.
Men också det. Mm. Du kan inte bara släppa folk på en bensinmack.
Nej, alltså så jävla konstigt.
Och bara inte typ kolla efteråt någonting.
Nej.
Alltså...
Och han, det är liksom, han stick with that story. Men polisen kan ju se att samma dag som Tonya försvann, samma dag som de här 6000 dollarna sattes in på hennes konto, så har de också tagits ut.
Mm. Såklart.
Och han säger så här bara, jag har ingen aning om det.
Liksom. Meanwhile, så man ser honom på sig så, minkpäls. Sitter och svettas. Det var,
han köpte typ en minkväst. Jag vet inte vad minkpäls kostar, men jag tänker att det är inte.
Men det var minkhatt.
Mycket bra. Och en sån värmare för armhänderna.
Men jag tänker mig att det är en sån fedora, fast i mink.
Ah, okej, du tänkte så. Jag tänkte att det var en sån svans.
Ja, men det kan det vara på ändå.
Ja, kan det vara.
En sån killes semesterhatt, fast den är liksom i päls.
Perfekt.
Det är ändå California.
Precis. Så att han bara, jag vet ingenting om de här pengarna. Jag vet ingenting om Tonya, typ, ni har ingenting, typ, släpp mig så här. Och samtidigt som Ron sitter häktad så bestämmer sig polisen då för att börja leta efter Tonya i ett ganska stort område kring det här huset där man då liksom, där hon och Ron har varit. Så de letar och letar och till slut så hittar de en fot som sticker upp i marken. Och där hittar man då Tonya begravd i en väldigt så här grund grav. Och Tonya har blivit dödad med en spade och är liksom ganska illa åtgången. Och Ron som arbetade då som byggarbetare hade ju mycket verktyg i sin bil, bland annat spadar och sånt där. Men även efter de har hittat hennes kropp så fortsätter han att förneka att han har någonting mer att göra. Och ingen vet ju exakt vad som har hänt. Men det visar sig att Ron haft både narkotika och alkoholproblem. Så man tänker att han har blivit mer och mer beroende. Och när han får höra om
pengarna
så blir han liksom så här, fuck, jag måste ha pengarna. Och det här faktumet att han typ ville ha henne tillbaka men hon har typ dumpat honom. Då får honom att, alltså han verkar ju vara totalt labil som person.
Ja, och ett jävla as.
Och ett jävla as. Så att han måste liksom ha blivit triggad, tagit ut pengarna och sen dödat henne. För att han liksom bara inte kunde control himself. Så trots att han nekar till någon slags inblandning i hennes död så blir han då åklagad för mord och för det här då att han var en unregistered sex offender. Men anledningen till att man absolut inte vet någonting som har hänt är för att innan Ron ens han kom upp i rätten så 7 månader efter att Tony hade blivit mördad så hittar vakterna honom död i sin säng. Eller inte i sin säng. Han har begått självmord genom att hänga sig själv i sin cell.
Men vad fan! Jag hatar när de gör det.
Så att det här är då, alltså det är klart att det är han.
Ja.
Men det fick aldrig någon liksom, alltså hennes familj och så här säger typ att vi är glada att han är död fast vi hade hellre sett att han...
Ja, men det är också bara typ att man får svar, day in typ. Court.
Exakt. Liksom. Så att det här var ett fruktansvärt fall om mordet på Tonya Petro.
Alltså.
Det är så mycket i den här som är så
hjärtskärande.
För att det är så här, ja, hon hade liksom sitt liv under kontroll. Och sen är det ett jävla as som kommer bara och fuckar upp allting. Och det går så fort, det går på ett halvår. Hur liksom han manipulera och nästla sig in på så jävla vidrigt sätt.
Men alltså, jävla vad hemskt.
Så jävla hemskt.
Också du vet att det är så obehagligt. Det är något så läskigt med en person som kan dölja sin personlighet så mycket till en början och sen kommer det fram och lite grann i taget.
Exakt, man kan ju inte dölja den hur länge som helst.
Nej, men, och jag menar, alla är ju trevligare när man börjar dejta någon. Det är uppenbart. Men just det här när det är liksom så här, hon, anledningen till att hon släppte in honom var för att han typ var så himla god
och snäll. Nice guy typ.
Ja, och sen så bara, nej det är han inte.
Nej, så jävla
han är sexualförbrytare och mördare. Är det så jävla läskigt? Ja, fy fan vad obehagligt.
Och det här fick jag som ett tips på Instagram, så jag vill tacka för det.
Bra. Tack.
Tack.
Jag har ju sagt jobbat som ett litet as den senaste veckan.
Mm.
Så jag har liksom haft ganska dåligt med tid till saker utöver det.
Det kommer inte
så därför kommer jag bara berätta en rolig historia för min barndom. Nej, men däremot så gav jag min pojkvän i uppdrag att hitta ett fall till mig. Och jag vet om, han är ju lite typ rädd. Alltså så han lyssnar ibland på vårt introsnack. Men inte på mer.
Nej, men det är bra.
För att han blir lite rädd av sig. Men det han gillar är ju typ lite så mysterium.
Mm.
Så jag gav honom liksom uppdrag att typ hitta någonting som jag kan göra. Ett mysterium kan du kolla på.
Mm.
Först skickade han Black Dahlia. Han bara, är det här Basic Bitch eller? Jag bara, det är jättespännande. Det är verkligen superspännande. Mm. Men också att, vad blir det för mord? Jag har precis gjort en skitlång Black Dahlia special.
Spännande.
Eller serie. Så tänker man liksom på om man vill det. Men sen skickade han ett gäng andra och sa han så här, det här är min favorit. Och jag har hört om det här fallet innan och tycker att det är skitspännande.
Okay.
Och jag kan också bara säga att jag har fått information från Generation Y podcasten som är svinbra.
Mm.
Det är liksom, jag gillar de här när två snubbar gör en sån podd och de är liksom, och de är så söta mot varandra på något sätt. De verkar bara ha det mysigt tillsammans. Det gör mig glad. Och även Unsolved Mysteries har gjort ett avsnitt om det här. Och så en annan podd som heter Dark Histories. Men de skriver typ sina, de gör det liksom i textform också. Så jag läste det. Hur som helst, jag kommer länka i Facebookgruppen.
Som vi alltid gör.
Som vi alltid gör, exakt. Så jag ska berätta om The Circleville Letter Writer.
Mm.
Känner du igen?
Vet inte.
Du kanske kommer känna, det finns en skön att My Favorite Murder gjort det, men det var jättelänge sedan i sådana fall.
Okej,
så i slutet av 1976 får Mary Gillespie, som är skolbusschaufför i Circleville, Ohio, ett brev. Och i brevet så anklagas hon då för att ha en affär med Gordon Massey, och han är chef för skoldistriktet som hon jobbade. Och i brevet så står det, "Stay away from Massey. Don't lie when questioned about knowing him. I know where you live. I've been observing your house and I know you have children. This is no joke. Please take it serious. Everyone concerned has been notified and everything will be over soon. Mm. Och hon typ gömmer undan det här brevet och bara liksom så här, hon är gift och har barn och sådär, men hon gömmer det här brevet i alla fall. Men ett par veckor senare så dyker ytterligare ett brev upp med typ samma innehåll och sen fortsätter de liksom komma. Mm. Och hon fortsätter gömma undan dem. Men efter ytterligare ett par veckor så skickas ett brev som är adresserat till hennes man Ron. För det är tydligen temanamn. Och han heter Ron Gillespie och i det brevet så informeras Ron om att hans fru har en affär och brevskrivaren säger att om han inte får stopp på affären så typ är det så här, your life is in danger. Mm. Vilket också är så otroligt tass, man bara, hon är otrogen mot dig och får du inte stopp på det så måste du tyvärr dö. Mm. Så Ron går då till Mary och bara, vad är det här? Och hon bara, okej, för första, jag har absolut inte en affär med Gordon Massey typ. Men jag har fått såna här brev innan. Jag vet inte var den kommer ifrån. Jag liksom visste inte vad jag skulle göra med det, så därför har jag inte sagt någonting. Och då diskuterar de liksom så här vad de ska göra, men kommer typ inte fram till någonting riktigt. Så det går ytterligare två veckor och sen får Ron ett till brev. Och där står det: Gillespie, you've had 2 weeks and done nothing. Admit the truth and inform the school board. If not, I will broadcast it on CBS, posters, signs and billboards until the truth comes out. Mm. Så det är ju liksom en person som hotar med att typ go public med den här informationen och även då tidigare hotat hans. Eller liksom inte direkt så I will kill you, men your life will be endangered. Mm. Så Circleville, Ohio har då ungefär 14 000 invånare och nu börjar liksom så här rykten spridas i stan, både om affären men också om breven typ. Och snart börjar också andra invånare i stan få brev där folk liksom, där brevskrivaren hotar att så här avslöja hemligheter och brevskrivaren verkar liksom veta mycket saker om folk liksom. Och det finns typ inte jättemycket dokumenterat av de övriga breven, men det finns ganska mycket just till Mary då liksom. Och du vet, det går delvis till typ helt vanliga personer, men framförallt går det till folk i närheten av Mary Gillespie och även typ beslutsfattare, politiker, poliser eller sådär liksom. Mm. Men även typ random personer. Mm. Och nästan alla har liksom, du vet, det här temat så här: jag vet vad du gjorde då och sluta med det. För alltså du vet, lite så här nästan moralisk väktare.
Det är Gossip Girl, fast från 76.
Ja, och även typ så här: sluta med det nu. Mm. Jag ser vad du gör. Alltså det är liksom moraliskt typ. Och då är, och så är det mycket då att så här, om du inte gör det här, om du inte ställer det till rätta, så kommer jag liksom avslöja dig på posters över hela. Alltså det är liksom det som är vad det står. Breven är ofta skrivna med så här klumpig handstil. De varierar lite grann i handstil. Men ofta i typ stora bokstäver och de är nästan alltid postade i Columbus, Ohio. Så Mary och Ron har då berättat för 3 personer om breven initialt. Det är Rons syster Karen, det är hennes man Paul Freshour och hans syster som jag inte vet vad hon heter. Och de börjar typ så här bolla misstänkta. De bara, vem kan det vara typ? Och Mary har då en idé om vem den ansvariga kan vara. Och det är lite, alltså de flesta säger inte vem de tror att det är. Jag vet inte om det aldrig blivit namngivet eller vad grejen är liksom. Mm. Men de bestämmer sig i alla fall för att typ skrämma den här personen.
Mm.
Och de, Paul då, Fresh Hour, får i uppdrag att skriva...
Den som de misstänker.
Exakt. Mm. Paul får i uppdrag att skriva flera brev, typ. Jag tror att de skriver 4 stycken brev och skickar det till personen så att de tror det är brevskrivare.
Så roligt.
Att det är så bara... The letter,
right back at ya.
The letter writer becomes the letter receiver.
Mm.
Och att du vet, det är så här, vi vet vad du håller på med och sluta nu, annars kommer vi gå till polisen och du vet, den grejen liksom. Mm. Och under ett par veckor efter det så är det då tyst från brevskrivaren. Inga fler meddelande kommer. Men efter ett tag så drar det igång igen och det liksom kommer samma oregelbundna intervaller både till liksom paret och till andra typ folk i stan typ. Och ofta så skriver typ brevskrivaren så, alltså att han bara, I'm watching, alltså mycket sånt liksom, så jävla obehagligt.
Mm.
Det är som den den historien
den
om det, ah, som det
som
huset
köpt huset.
Så en familj som köper ett hus och så börjar de få brev läskigt. Från The Watcher. Alltså det är så läskigt. Gud, jag fick rysningar när jag tänkte på det. Det är så jävla obehagligt. Ja, Jag kan, det finns en skitbra artikel om det. Du kan lägga den i gruppen när vi lägger avsnittet.
Jag tror vi har länkat den förut, men vi lägger den igen.
8000 gånger, för jag älskar den.
Den tar också 8000 år att läsa.
Det gör den verkligen, det är lite av ett livsprojekt. Om man blir väldigt, väldigt gammal. Okej. I augusti 77 så kommer då nästa steg i den här historien. För Ron är tillsammans med... Ron är hemma. Ron är hemma tillsammans med sina och Marys barn. Jag tror Mary inte är där. Och han får då ett samtal. Och samtalet verkar då bekräfta vem de tror är brevskrivaren.
Mm.
Och han typ så här rusar upp, bara säger till sina barn så här, jag ska gå och konfrontera brevskrivaren. Typ. Han tar med sin pistol.
Mm.
Och sen rusar han ut genom dörren. Och liksom springer ner till deras bil, kör iväg. Och inom några minuter så är Ron Gillespie död.
Det är så sjukt.
För att han tappar då kontrollen över bilen.
Mm.
Jättekort efter... Så här, där de borde. Mm. Och kraschar rakt in i ett träd. Och det finns ett par misstänksamma saker med det här dödsfallet då. Delvis så finns det de som menar att det är märkligt att han kraschar i en korsning som han är liksom så van att köra i.
Mm.
Men å andra sidan antar jag att typ är man arg och liksom sådär, så kanske man... Mm. Han har dessutom 2 gånger den liksom lagliga mängden alkohol i blodet. Så att det skulle också vara en anledning att krascha in i ett träd.
Mm.
Men grejen är typ att alltså så här, hans familj är supertydliga med att han var liksom ingen heavy drinker. Mm. Typ. Och hans barn påstod att han typ inte var full när han drog hemifrån. Någon gång efter att han har lämnat huset och innan han har kraschat, och det liksom rör sig om typ minuter, verkar det som. I alla fall, det är inte långt i alla fall. Någon gång under den tiden så har hans pistol avlossats.
Mm.
Alltså skjutits ett skott.
Mm.
Man hittar liksom inget i bilen som tyder på att man, alltså du vet så här, inget skotthål eller sådär liksom. Men den har avfyrats och polisen vet inte på vem eller du vet, någonting sånt liksom. Och man avfärdar åtminstone en misstänkt från den här utredningen innan man då avskriver fallet som en olycka.
Mm.
Och strax efter att de har gjort det så kommer fler brev från The Circleville Letter Writer. Där han då, eller den här personen, skriver att Sheriff Dwight Radcliffe har liksom så här covered up det som egentligen hände typ. Och Paul Freshour säger också senare att han, att alltså den här Dwight Radcliffe, sheriffen, polischefen kanske, har sagt till honom att han bara, det här var foul play. Men sen har det gått några dagar och sen har ändrat sig. Det är också mycket möjligt att han gjorde en liten längre mer utredning. Kanske fick reda på det här med alkoholen.
Mm.
Och sen bara, aj, det var visst en olycka.
Men
där, det finns liksom lite förvirring där. Och Mary fortsätter då också att få brev även efter sin mans död. Och det fortsätter liksom vara fokus på Gordon Massey. 6 år efter att de första breven har kommit så erkänner de två att de har en relation.
Men gud, kunde de inte bara gjort det från första början?
Nej, för de påstår
att de har funnit varandra i breven.
Ja.
Just det. Mm.
Är inte det helt sjukt?
Jo, det är sjukt.
Alltså man bara, men hur kan ni ens med?
Det är sjukt.
Det är så jävla sjukt. Man liksom vet ju om hur kåt man blir av ett gott mordhot.
Alltså, absolut.
Verkligen. Och nu liksom lite längre fram, nu är vi inne på 80-talet då, så börjar då brevskrivaren ta sina trakasserier till nya nivåer. Plötsligt dyker upp skyltar längs med vägen som Mary kör.
Det är en sån galen person.
Ja.
Alltså.
Ja, verkligen. Så det liksom står, hon kör med sin skolbuss i godan ro, tänker på när hon ska hem till Gordon Massey och läsa här brev högt för varandra.
Mm.
Och så bara är det liksom så här, det sitter typ hot och du vet hån ut med vägen på skyltar liksom. Och först är de då hotfulla mot henne, men sen börjar de också då vara, alltså liksom bli hotfulla mot hennes barn.
Mm.
Och en dag så ser hon en skylt där man liksom, där det står typ att man ska så här skjuta hennes 12-åriga dotter. Och hon bara, nu är det fucking nog.
Mm.
Så hon stannar bussen, jag antar att hon inte har några barn där då, springer ner till skylten och börjar liksom montera ner den.
Mm.
Men skylten sitter liksom på en ställning och bakom ställen, alltså bakom den så sitter en låda som hon då tar med sig. Hon tar med sig skylten och lådan liksom tillbaka till bussen. Och så öppnar hon lådan och i lådan så ligger det då en pistol. en pistol som det ser ut som att meningen var att den skulle gå av när hon tog ner den typ. Polisen säger sen att den hade liksom, den hade aldrig funkat, men det är liksom en booby trap, en fälla. Så att det verkar ju som att någon har försökt mörda Mary Gillespie, helt enkelt. Och hon tar med sig den lådan till polisen och då räknas ärendet som mordförsök. Eftersom det var intentionen. Polisen börjar då undersöka pistolen och konstaterar att den har ett serienummer. Någon har försökt liksom slipa bort det, men man kan fortfarande liksom se vad det är. Och man kollar upp vem ägaren är. Och det visar sig vara Paul Freshour. Alltså Ron Gillespies systers, numera före detta man. De har hunnit skilja sig. Och polisen pratade med Ron och han säger att hans pistol har blivit stulen från hans garage flera år tidigare. Verkligen. Man tar in honom på förhör och där får han då göra ett skrivtest. Och, alltså de ska testa hans handstil mot brevskrivaren då.
Ballistik.
Heter det? Ballistik. Men vänta, go ballistic. Är inte det att man ballar ur? Det är bara att man går på en sån...
Man skriver
väldigt fint. Skitsamma. Googlar du snabbt. Bra, gör det. Så att det är facts.
Läran om...
Berätta. Läs rakt ut vad det står. Vänta. Är det här ballistik?
Det här är ballistik.
Okay,
läran om kastade kroppar eller avfyrade projektilers rörelse i lufthavet.
Men vänta. Det var fortfarande krim, alltså det var fortfarande krimrelaterat.
Ja, men det kan också vara så här, det är en bild på en slägga typ. Slunga heter det.
Okej. Vi vet inte. Vi vet.
Fan. Men det, jag var kaxig när jag slängde ur med den termen.
Alltså, okej, det är alltså, vad heter det? Handwriting analysis. Det här är verkligen det stora faktaavsnittet. Okej. Det jag vet, jag vet inte vad det heter.
Nej.
Men det jag vet är att det här är ett konstigt sätt att göra det. Det som jag kommer berätta nu. Anna, jag måste bara säga, du ser så otroligt somrig ut.
Tack.
Jättefin. Du kan ta av dig mer kläder. Okej. De gör det här testet på ett skitkonstigt sätt. För istället för att vara så här, skriv de här orden, alltså antingen säga det till honom eller typ genom en lapp, typ kan du skriva det här meddelandet eller så här. Så ger de honom alltså ett brev och sen säger de så här, kopiera det här.
Ja, väldigt konstigt.
Alltså det är extremt märkligt. Och sen säger de så här, men gud, det är jättelikt. Man bara, han kanske bara var skitbra på att kopiera.
Han kalligraferade.
Han var,
nej, vad heter det?
Han lade på en sån overhead och bara drog över.
Vad hette det när man ritade på smörpapper?
Ja, men exakt.
Han kalligraferade.
Det vet jag inte om det gjorde.
Kalkylerade.
Just det, men inte kalkylera.
Nej,
för det räknar kalkylera. Nu är du sådär kaxig igen. Ska du googla? Sjukt när det visar att det också är läran om hur olika kroppar kastas i luften.
Kalkylera,
okej, bra. Ja, men så att man tycker att man bara, det är roligt också att man tycker att han ställer ganska lik, tillräckligt lik för att gripa honom för mordförsöket på Mary Gillespie. Så rättegången mot Paul Freshour inleds i november 83. Och det handlar ju inte om vem som har skrivit brevet, utan det handlar om vem som har gjort den här lådan då. Men grejen är att under rättegången så framas det liksom som att Paul är brevskrivaren.
Ah, ja.
Så det är nästan som att det är ett bevis på att han har gjort den här grejen mot Mary. Och typ hela, du vet, så här, medier skriver om som att han hade gjort det. Det verkar som att hela stan
han är
typ, ja, men typ så. Och det ger ju, ja, men bevisar ju på något sätt då att han har mordhotat Mary. För han har ju på eller försökt mörda Mary. För han har ju mordhotat henne i 6 år nu. Och en konstig grej då är att Paul har gjort en deal med åklagaren där de kommer fram till att om Paul gick med på att inte vittna så skulle åklagaren bara använda ett 40-tal av de lite drygt 1000 breven och vykorten som polisen hade i bevis. Det är ett annat brev där. Och det är ju en skitkonstig deal. Att det är så här, om du inte vittnar så kommer jag inte lägga in de här.
Jättekonstigt.
Sen är det ju inte ovanligt att man inte vittnar i sin egen Att man inte...
Nej, men vad spelar det för om man har 40 eller 1000 brev?
Exakt. Nej, men exakt. Och jag tror att det är anledningen till att... Nej, och framförallt när alla redan tänker att man har skickat alla dem. Då kanske det är bättre om man sitter där. Han ser jävlig. Han ser ut som en brevbärare i en tecknad film.
Mm.
Otrolig mustasch.
Mm.
men så gör de i alla fall då. Och Pauls case hjälps inte av att hans chef säger att han inte var på jobbet den dagen som Mary hittade den här fällan.
Mm.
Men det vis, alltså han ger alibi via andra personer liksom. Plus att man vet ju inte ens om...
Lådan kan ju stått där hur länge som
exakt. Helst. Exakt. Mm. Så att det är liksom... Men det används typ som ytterligare bevis då. Och det finns ingenting förutom polispistolen som knyter honom till brottet. Alltså man har inte kunnat visa att så här, den här grejen gjordes i hans garage. Eller du vet, sådär liksom. Och samtidigt som att pistolen är ju... Det är ju starkt bevis.
Mm.
Det får man ändå lov att säga.
Så, ja, och att de har en sån nära relation. Eller liksom har haft en...
Att han ändå har varit i närheten. Liksom. Ja, jag vet. Nej, verkligen. Så, Paul Freshour döms till 7-25 års fängelse mot sitt nekande. Och han håller fast vid sin oskuld ända till sin död 2012.
Mm-hmm.
Så Paul då, mannen som alla i den här stan anser vara brevskrivaren. Alltså det är liksom så här, folk är övertygade. Mm. Han hamnar på Lima Correctional Facility. Vilket, om jag inte minns fel, var typ 15 mil från Circleville, eller om det var Columbus, något av dem. Så man tänker då, breven slutar komma. Visst, det gör de inte.
Nej.
De fortsätter komma. Och inte då nog med att det kommer till folk i stan och fortsätter komma till Mary och poliser, bla bla bla. Det kommer till Paul själv.
Mm-hmm.
Och ett av de breven han får är så här. Fresh hour. Now when are you going to believe you aren't getting out of here? I told you 2 years ago, when we set them up, they stay set up. Don't you listen at all? No one wants you out. No one. The joke is on you. Haha. Alltså, lite av en jävla tönt. Okej. Man vill då få stopp på de här breven, som precis som de tidigare också skickade från Columbus då.
Borde inte han bli frisläppt?
Nej, för att de tänker att så här, han får nu ut dem genom fängelset. Ja. Eller typ har någon som skriver på utsidan eller du vet, någonting sånt liksom. Så det man gör är att man alltså sätter honom i isolering.
Jävlar.
Man isolerar honom helt och hållet under långa jävla perioder, vilket också är ju otroligt grovt. Eller liksom så, det är helt, det blir man ju tokig av liksom. Men det gör man i alla fall. För att han inte ska kunna säga till någon och göra någonting och inte kunna skriva själv och sådär. Men breven fortsätter då ändå komma. Under tiden Paul sitter i fängelse så skickas ett 100-tal brev liksom, till olika personer. Till polisen, politiker, Barry och ja, du vet sådär. Och eftersom man anser att Paul fortsätter skriva brev så får han inte villkorlig dom. För att han tar ju liksom inte ansvar för sitt brott.
Och gud, irriterande.
Jag vet, det är verkligen extremt irriterande. Han genomgår alltså 3 frivilliga lögndetektortest och klarar alla. Även om, ja, det är bla bla bla. Det är det här vi pratar om så många gånger. Men till slut, alltså efter han har suttit i 10,5 år tror jag, så erkänner polisen att det finns en chans att det inte är han som är brevskrivaren. Och han får till slut villkorlig dom och kan lämna fängelset.
Mm.
Vilket också blir helt skevt. Eller det är ju för sig, han skulle sitta minst 7 år för det här mordförsöket. Men det blir ju som att brottet, alltså att rättegången och det handlar om breven.
Mm.
Vilket det ju inte gör egentligen liksom. Så det blir så bakvänt.
Men hade han ingen tanke om vem det var som hade skrivit brevet när det var så här, vi pratade om det här för 2 år sedan?
Alltså jag vet faktiskt inte. Jag har inte liksom hittat någonting om det. Nej. Men
då hade han antagligen.
Men det han gör, det kan han ha gjort, jag vet inte. Men för att det han gör efter att han kommer ut är att han sätter ihop liksom ett jättelångt dokument till FBI med all information som han har kunnat hitta om det. Det är typ så här 180 sidor långt eller någonting. Han skickar det då till FBI med, för att han vill att de ska utreda Rons död mer.
Mm.
För att han tror inte att det är en olycka. Han tror att det var liksom foul play.
Mm.
Och han tror att Sheriff Radcliffe och resten av polisen har varit inblandade.
Mm.
När Unsolved Mysteries, tv-programmet, då 1994, efter att Paul har kommit ut, ska göra ett program om det här, eller en del av ett program, så får de ett brev från brevskrivaren.
Mm.
I brevet står bland annat: Forget Circleville, Ohio. Do nothing to hurt Sheriff Radcliffe. If you come to Ohio, you El Sickos will pay. El Sickos, det är vårt nya band.
Verkligen.
Men de kör då på med filmandet. Det verkar ändå, det verkar gått bra. Några övriga misstänkta ska vi nu prata om. Gordon Massys son tittade man på i början.
Mm-hmm.
För du vet, tanken är då att han visste om, hade fått reda på att hans pappa var otrogen och han ville sätta stopp för det. Jag tycker typ att det är ett helt okej motiv ändå.
Absolut.
Journalisten och privatdetektiven Martin Jant börjar gräva i det här fallet då för en artikel som ska gå i. Jag skrev att tidningen heter Columbus Alive.
Kanske.
Jag gillar det namnet, så jag hoppas det. 1993 börjar han gräva i det. Och jag har inte lyckats hitta den artikeln, men han finns typ omnämnd i massa källor som jag läst. Och han lyfter då fram två potentiella misstänkta. En för de initiala breven och en för liksom lådan och mordförsöket som liksom skickade på det i fängelse. Så vi kan börja med den första breven. Han tror då att den ansvariga för de här första hoten är en snubbe som heter David Longberry. Och han var då kollega till Mary. Jag vet inte, antingen så var han lärare eller så körde han också skolbuss. Mm. Men han liksom
de är i skolsvängen.
Ja, exakt. De är ja, precis. Mm. Jag försökte säga någonting. Okej, så att han ska då ha varit kär i Mary. Men hon har varit totalt ointresserad. Och då är alltså teorin att han ska ha hotat henne och även hört av sig till Ron och informerat honom om den postade affären av någon sån, du vet, så här: om inte jag kan få henne så ska, ska hon inte få vara lycklig situation. Och han kanske också tänkte, bara hon är singel och inte med någon av de här två så kanske jag har en chans. Vem vet? Och det kanske är lite random att det bara är så här, det var en snubbe som var intresserad av henne. Alltså det är ju inte jättestarkt bevis.
Mm.
Lyssna på det här. I 1999 så bodde David Longberry med ett äldre par i deras hus.
Mm.
Och en dag så, nu blir det äckligt, våldtog han deras 11-åriga barnbarn.
Nej.
När hon var på besök och hälsade på sina mormor och så. Och han flyr efter det. Mm-hmm. Efter att han har gjort det. Alltså jag läste, liksom har någonstans så här, bara typ i vardagsrummet.
Men gud.
Ah, hur jävla vidrigt. Uppenbarligen en fruktansvärd människa.
Mm.
Så att han flyr efter det. Och hittas senare död på en bensinmack där han har tagit sitt liv.
Okay.
Andra delen av teorin, alltså så han ska då vara ansvarig för den första breven. Ja. Bla bla bla. Andra delen av teorin är då att...
Men varför har både Andy han eller om det är sonen, varför har de också skickat brev till massa andra?
Vi kommer till det, jag har en tanke om det.
Mm.
Men andra delen av teorin är då att det var Paul Freshours före detta fru som ville, alltså som set him up med mordförsöket.
Ah.
Karen då. Anledningen till att det är så här, att hon ska, att hon är misstänkt, är att när de skilde sig så blev hon liksom av med allt, inklusive deras barn.
Oj.
Och tänk att det är 83, det måste vara extremt ovanligt att man inte skickar, alltså att barnen inte stannar med mamman. Och hon hade, vet jag, tror att han fick hus och liksom allting så här.
Okay.
Så att tanken är då att hon framar Paul
för att få tillbaka
barnen och deras grejer liksom.
Okay.
Och att hon kanske då visste att den här fällan inte funkade, så det är inte det att hon försökt mörda Mary egentligen.
Nej.
Utan hon har liksom bara
satt dit,
använt sig av den grejen liksom. Och den teorin stöttas då av att ett nytt vittne kommer fram, och det här vittnet berättar att hen har sett en gul bil parkerad ut med vägen där Mary senare hittar lådan. Och vittnet såg också en man som typ så stod och donade med någonting när de kom och vände sig bort och såg ut som att de typ stod och kissade, men att det var liksom något weird där. Och den här mannen säger då, det här vittnet, inte var Paul Freshour, men att det kan ha varit Karens bror.
Okay.
Och han hade också, alltså Karens bror hade också en bil av det bilmärket, det är någon slags pickup truck i liksom gult.
Kommer du ihåg den tävlingen? Gul bil.
Gud, ja. Alla vann på den. Så det är liksom att hon skulle ha gjort det och David Longberry skulle ha gjort det första då. Så att Circleville Letterwriter var alltså aktiv under lite drygt 20 år.
Jävlar.
Det är så jävla lång tid. Som sagt, skrevs över då 1000 brev. Och grejen är, jag tror då att den här Martin Jant, att han är någonting på spåret. Men jag tror inte att det bara är två stycken inblandade.
Nej.
Utan jag tror att mycket möjligt att den här David Longbury har börjat grejen.
Eller hakat på.
Exakt, för det är det jag tror är det som har hänt. Mm. Att folk har sett vilken panik det har spridit i stan. Alltså de är troll. Mm. Du vet, man har sett där och sen så har folk bara börjat säga, men jag vill att hon ska sluta. Men det är bara, stop picking your nose in public, I see you. Så skickar man ett brev.
Var det ett brev till mig?
Ja. Stop shedding skin in public at the gym, man. You're disgusting. Nej, men så då har folk bara, nej du,
jag fattar.
Så det tänker jag är typ mest likely.
Men då tror inte jag att David Longbury började. Då tror jag att han hakade på.
Och vem tror du började då? Kanske Gordon Massey's son?
Eller den som skickade brev till politiker och sånt, tänker jag först.
Fast jag tror att Marys brev är den första.
Aha, okej.
Okay. Fast det vet vi ju inte ens. Hon kanske var den första som blev så här känd.
Okej.
Så att jag tror, alltså antingen David Longbury, jag tycker också att Gordon Massey's son är ett ganska bra liksom. För att jag tycker också att det är lite så barnsligt skrivet, nu vet jag för sig inte hur gammal han var. Vet, förstår du vad jag menar? Och typ de första breven också skrivna på något så här, jag vet inte, det ser ut som att det kommer från en jävla skolbok liksom. Mm. Så, och sen tycker jag att Karen är ändå ett...
Kan vara, absolut.
Alltså bra. Skulle kunna vara ett bra liksom, en bra gärningsperson.
Jag köper det.
Bra, tack snälla. Jag tror dock, by the way, att Ron Gillespies död var en olycka.
Mm.
Alltså man kan väl inte, om man inte är polischef och fejkar.
Nej,
så,
det lär vara en olycka.
Jag tror typ det. Det vet du vad, det är jävligt sällan som it goes all the way to the top.
Faktiskt.
Så är det ändå.
Undrar vem, vad han hade skjutit innan bara.
Ja, men jag vet, du vet, det är också att det här var 76, 77.
Vad fan visste de om ballistik?
Vad fan visste de om ballistik? Kan vi göra, när vi gör merch, kan vi göra tröjor där det står, vad fan vet du om ballistik?
Absolut.
Absolut.
Tack för en spännande historia.
Men, tack
och,
ska du ha.
Tack alla som lyssnade. Och som vanligt, som du sa, så kommer vi länka till allting.
I vår Facebookgrupp.
I vår Facebookgrupp. Mitt fall kommer från en My Worst Nightmare. Your Worst Nightmare, som är en läskig serie som fanns på Netflix men som inte finns kvar.
Ah.
Läskigt.
Läskigt.
Och gå med i vår Facebookgrupp, Mord mot mord podcast. Följ Karin på Instagram, hon heter @karinlondre och jag heter @sandalanna. Och jag vill jättegärna ha tips, och det vill Karin också.
Och också, erkänn, vår nya logga är fin.
Så fin.
Och vet ni vad, då har ni inte ens fått se våra nya pressbilder. Alltså de är så gulliga.
Bara.
De är så gulliga. Hej då.
Hej då.